de senaste åren och allra senast när drönalarmet gick i Nyland här om veckan borde nog varje finländare ha förstått att de där orden om att krig aldrig kommer nära oss igen aldrig stämde. Det här uppvaknandet ledde mig till frågan, hur redo är vi finländare att försvara vårt land och våra grannländer? Det är ungefär det här som Albert Bäckman nyligen har disputerat om vid Åbo Akademi. Och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, fråga honom hur vi finländare förhåller oss till att försvara Finland och Europa. Albert Bäckman har alltså skrivit sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi om det som kallas det psykologiska försvaret. Alltså hur våra attityder, tillit och upplevelser av hot påverkar samhällets motståndskraft i osäkra tider, som man ju nog minst sagt kan kalla det vi lever i just nu. Albert kom med hjälp av enkäter fram till vilka faktorer som har en inverkan på försvarsvilja och attityder till att till exempel skicka militärt bistånd till grannländer. Ett intressant men kanske inte så överraskande fynd är att finländarnas syn på NATO-medlemskap gick från ganska långt negativt till en ganska positiv konsensus väldigt snabbt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Men det handlar egentligen inte bara om NATO-frågan heller, utan kriget förändrar ju hur många finländare, hur vi ser, såg på säkerhet, försvar överlag, det här internationellt samarbete. Så det här påverkar hur många sektorer inom ramen av vår säkerhetsuppfattning. Så att många börjar ju uppleva den här säkerhetspolitiska läget i Europa som någonting som förändrats på mer eller mindre ett permanent sätt. Att det inte var någon fråga om någonting tillfälligt. Och en intressant sak i min forskning är ju faktiskt att den här opinionen förändras väldigt snabbt, vilket visar att människor inte bara passivt egentligen följer händelseutveckling och hur vår politiska ledning ställer sig i frågor, utan faktiskt reagerar på det som händer i omvärlden. Och folkopinionen hade ju nog i den här NATO-frågan en väldigt avgörande roll för vårt beslut att bli NATO-medlemmar överlag.
Din forskning har också behandlat försvarsvilja. Hur viktigt är det att ett land har stark försvarsvilja?
Med tanke på den här försvarsviljan är ju särskilt viktig i mindre demokratiska stater som Finland. För att vår försvarsförmåga, vår totalförsvarsförmåga är ju, eller i hög grad så bygger det ju på medborgarnas vilja att bidra till landet ifall landet hotas, det vill säga bidra till försvaret. Sen det här begreppet försvarsvilja, så det kan ju förstås kan ha en bredare betydelse än enbart militärt försvar, för att det rymmer ju också hur vi litar på samhälle, vilken känsla av gemenskap och vilja att faktiskt ta ansvar för vårt gemensamma land. Men försvarsvilja överlag, så den är inte statisk, utan den påverkas ju också av säkerhetsläge.
Så det är viktigare för ett litet land som Finland än till exempel en stormakt som USA att folket faktiskt har en vilja att försvara sitt land?
Ska vi se överlag, så nu är ju försvarsvilja viktigt, men det här beror lite på kontexten, hur vi ser på saker och ting. För att i en större militär supermakt så har man annan kapacitet, för hela försvaret är uppbyggt potentiellt på ett helt annat sätt. Det finns ett annat svängutrymme, men i Finland så hela vårt totalförsvar baserar sig på egentligen värnplikt och en stor reserv, och om vi inte då har en stark försvarsvilja, så då urholkas ju egentligen hela vårt system. Så att Finland har ju överlag en väldigt hög försvarsvilja jämfört med många andra länder, och det här vet vi nog baserat på forskning över tid och långa tidsserier. Men det här, intressant nog, så hittar vi andra resultat i Finland när det kommer till just vad som förklarar försvarsvilja eller vad som driver försvarsvilja i relation till USA. För att vi ser här i den här forskningen att det är ett mer komplext fenomen. Det handlar inte bara om patriotism eller nationell tillhörighet etc. För att i min forskning ser jag att människor påverkas väldigt starkt av vad de upplever att de har förlorat. Till exempel då väldigt konkret materiellt vad man har att förlora, det vill säga bostad, sommarstuga, bil etc. Det vill säga vilka materiella tillgångar vi sitter på. Och det vi ser här är det att personer med mer materiellt ägande tenderar faktiskt i högre grad att vara beredda att försvara landet. Och det här är särskilt när säkerhetsläget upplevs som osäkert runt omkring, det vill säga när hotet står vid dörren, det upplevda hotet står vid dörren. Så att resultaten visar ju att både de här personliga intressena, vad vi har, vad man vill försvara, samtidigt så hur det påverkar starkt faktiskt om hur omvärlden och hur människor uppfattar olika hot. Så att det här måste vi, i ljuset av alla dessa säkerhetspolitiska frågor och säkerhetspolitiska attityder, så handlar det ju i grund och botten om att i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så blir de här säkerhetsfrågorna mycket mer konkreta för oss finländare.
I Finland har vi alltså en ganska stark försvarsvilja, dels tack vare vår historia, men den växte också starkare när Ryssland invaderade Ukraina 2022. Albert berättar nämligen att försvarsvilja dels påverkas av säkerhetsläget ute i världen. En annan faktor är hur mycket du känner att du har att förlora. Äger du hus, bil, sommarstuga, då finns chansen att din försvarsvilja är större än grannen som hyr sin lägenhet och åker kollektivt.
Och för det tredje så är den här identitet och att vi har en känsla av samhörighet med andra länder, med Europa, väldigt viktigt när det kommer till exempel då till den här krigstida solidariteten. Så rent konkret, det vill säga människor som faktiskt känner en stark samhörighet med Europa, ser vi mer benägna att faktiskt stödja att vi skickar militärt bistånd till andra NATO-länder om ett annat NATO-land skulle bli anfallet. Och det intressanta, när vi nu tittar och försöker bena ut det här att vad är det som, vilka faktorer är viktigast, så det intressanta är egentligen att säkerhetspolitiska attityder formas, alltså det blir ett samspel mellan alla de här faktorerna och det, snarare då än endast en förklaring, en enda förklaring. Om vi överlag ser på det här fenomenet, så en annan viktig del som jag vill lyfta upp i min avhandling, så handlar just om den här kopplingen mellan samhörighet och viljan att hjälpa andra NATO-länder vid ett militärt angrepp. Så det här tyder ju på att säkerhetspolitik, det handlar inte bara om de här nationella intressena eller olika typer av militära kalkyler, utan den här identiteten spelar, och tillhörlighet, solidaritet spelar väldigt stark roll. Och ser vi lite framåt, så det här är ju speciellt intressant i dagens säkerhetspolitiska situation. För att NATO i grunden bygger ju på en idé om kollektivt försvar. Det vill säga att medlemsländerna, vi tillsammans med andra medlemsländerna, är beredda att hjälpa varandra i stunder av kris. Och för att ett sådant system faktiskt ska kunna fungera långsiktigt krävs det här ju, eller det kräver ju att förutom de här formella avtalen vi har mellan stater, så måste ju också medborgarna långsiktigt uppleva att vi har någon form av gemenskap. Man vill ta ett ömsesidigt ansvar över de egna nationsgränserna. Så det här kan ju alltså bli en utmaning i framtiden, för att om vi tänker den politiska polariseringen till exempel, om den ökar och de här europeiska samhällena börjar glida isär värderingsmässigt, så om människor då i allt mindre grad känner en samhörighet med andra europeiska länder, NATO-länder, eller vi börjar uppfatta andra medlemsländer som allt för olika kulturellt, politiskt, så det här stödet för kollektivt försvar kan faktiskt försvagas. Och jag är ganska tyvärr övertygad om att det faktiskt försvagas, och det gör det ifall vi glider mer isär värderingsmässigt. Så att den här forskningen antyder på så vis att den här säkerhetspolitik överlag, det handlar inte bara om militär kapacitet, utan den här sociala sammanhållningen och vår förtroende för andra, tilliten, och att vi upplever att det finns något sånt gemensamt vi. Så
det här gör ju hela den här frågan, det handlar mer om bara NATO eller försvarspolitik. Det är inte så snävt, för att i förlängningen så betyder det här ju att om våra demokratiska samhällen ska hålla samman så och om människor fortfarande upplever att de delar gemensamma värderingar och ett gemensamt ansvar för Europas säkerhet, så då är det bra. Men börjar vi glida isär och får vi problem på den fronten, så då hotar det här nog också de gemensamma försvarsstrukturerna som vi har byggt upp.
Den här samhörigheten får mig att tänka på debatten som väcktes när Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina och det kom flyktingar från Ukraina. Det riktades då en hel del kritik mot finländare och andra europeer som visade mycket mer sympati med ukrainare än till exempel flyktingar från Mellanöstern. Det handlar ju om att vi känner oss mer lika ukrainare. Vi bor på samma kontinent, ganska många av oss är kristna. Vi har både haft Ryssland eller Sovjetunionen som fiende. Albert berättar att preliminära resultat i en annan forskning han håller på med visar att kulturella likheter gör att vi känner mer solidaritet än när ett annat land går igenom svårigheter. Men vi får återkomma till den forskningen när den är klar. Men jag frågade Albert om han ser några risker med politiska rörelser som vill isolera sig eller som till exempel är anti-EU, i och med att samhörighet med andra länder är så viktigt för försvarsviljan.
Nog är det om vi ser väldigt rakt på den här frågan, att vad spelar roll när det kommer till just vårt kollektiva försvarets hållbarhet i långsiktigt, också att medborgarna ska uppleva att det här kollektiva försvaret är viktigt och att Finland ska dra sitt strå till stacken. Så då är den här känslan av samhörighet väldigt, väldigt central. Och då det finns partier som är mer protektionistiskt lagda, det vill säga vi vill så att säga köta det egna framom att assistera andra och förskjuta resurser åt annat håll. Så då, det här är alltså en kärnfråga, och jag är nog orolig på den punkten att ju mer, som jag sa tidigare, ju mer vi glider isär politiskt, både inrikes och utrikes, så desto svagare blir nog det här kollektiva försvaret, åtminstone sett ur ett medborgerligt perspektiv. Så, och det här är någonting vi pratar allt för lite om, säkert av den anledningen att vi vill inte skapa onödig splittring. På politisk elitnivå så är vi ju rätt så samstämmiga ännu också, men om vi skulle ta och kombinera en ökad polarisering med radikala partier som vill sköta de egna landets egna ärenden framom att assistera andra och förskjuta resurser till andra stater. Om vi kombinerar det här med att den nationella ekonomin går dåligt, vi har stor statsskuld, man kanske skär ner i samhällen, så då blir det allt svårare att motivera för medborgarna att varför ska vi skicka att understöda militärt, humanitärt, ekonomiskt andra länder, till exempel Ukraina i det här fallet. Det behöver inte alltid vara en NATO-allierad, då vi har större problem, ekonomiska problem i Finland. Så att det är en jättekrånglig fråga, och jag upplever nog, eller jag är rätt så orolig över det här långsiktigt sett. För att vad är inte poängen med kollektivt försvar eller en försvarsmakt, försvarsvilja? Vi kan koppla det här till olika dimensioner. Nu det är att vi faktiskt har långsiktigt ett tillförlitligt system som vi kan räkna med att faktiskt är robust.
På den här ekonomiska punkten så kan man ju också gå tillbaka till det som du sa, att människor som känner att de har någonting att förlora så har också en större vilja att försvara sitt land. Och där tänker jag att om människors köpkraft ökar, fler människor har råd att köpa hus och bil och sommarstuga, och när ekonomin går bättre helt enkelt så blir alltså den här försvarsviljan också större.
Jo, det här är faktiskt någonting jag brukar ganska ofta nämna, men det passar väldigt träffsäkert här i den här diskussionen. Alltså det finns en nationalekonomisk teori som kallas för guns versus butter, det vill säga vapen kontra smör. Och hela det här den handlar alltså i korthet om att vi måste välja i praktiken att vad satsar vi på? Och går ekonomin dåligt i ett land och det knipar i plånboken hos individer, så då är man kanske inte lika benägen eller villig att satsa, bränna en massa pengar på försvar och kollektivt försvar framom att faktiskt se till att vår sjukvård fungerar eller att man faktiskt har råd att det här få mat på bordet. Så att det är mer komplext än så här, men det är en väldigt viktig diskussion att föra. Vi har ju sett under flera år nu att stödet för att faktiskt öka de här försvarsanslagen har varit väldigt stark och det har ökat hela tiden. Vår vilja överlag att satsa på försvar har varit väldigt hög, men vi ser att nu börjar det stanna av, och det här tror jag nog att det är också starkt kopplat till den nationella ekonomin. Och jag tror nog, och jag hoppas egentligen att det här blir någon form av fråga i nästa valrörelse, kommande riksdagsval, för att diskuterar vi inte den här frågan nu så kan det komma som en otrevlig överraskning i något skede.
Tack för det här, Albert Weckman.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Albert Weckman vid Åbo Akademi. Nyhetspodden finns med nya avsnitt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Om du gillar Nyhetspodden kan du klicka på klockikonen. Då kommer en notifikation till din telefon varje gång det finns ett nytt avsnitt. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent och Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud.